Och nu är det Harry Martinsson som står i fokus. Och det är Dan Sjögren som är journalist och skriver i GP och DN, två stora tidningar. Och han kommer att berätta om Harry Martinsson i paradiset. Så välkommen.
Ja, när jag blev tillfrågad om jag ville hålla ett föredrag här, så tänkte jag att det blir väl ungefär som att hålla ett tal på ett 50-årskalas. Fast i det här fallet så är det ju en 30-åring det är frågan om. Och när jag håller tal på 50-årskalas så brukar det vara så att jag läser upp något skrivet. Och det hade jag tänkt göra nu också. Men i morse började rösten strejka. Så att om det blir ett och annat harsklande här så får ni ursäkta mig för det. Det kanske inte är riktigt samma sak att hålla ett tal på ett 50-årskalas som att dyka upp här. Jag tänkte börja i alldeles galen ända. Det är nog enda sättet att komma rätt. För en tid sedan läste jag en rolig bok som på svenska hette Livet enligt Fikri av en amerikansk författare, Gabriel Zevin. Den handlar om ett par människor som lever sina liv genom skönlitteraturen. De läser jämt, de fogar in 1000 litterära citat i sina samtal. De fattar delvis sina beslut i livet med hjälp av böcker. Litteraturen är kort sagt en kompass med vilken de orienterar sig i tillvaron. Jag är kanske en sån människa själv förresten. När kvinnan i boken vid ett tillfälle blir uppvaktad av en karl frågar hon honom genast vilken bok han tycker bäst om. Principer för redovisning del 2, hasplar han ur sig. Och sen är det förstås goodbye för honom. Men den där frågan om vilken bok som är bäst tänkte jag ta med mig in i det här samtalet och kanske också variera och använda på Harry Martinsson. Det här kommer mer att handla om kärlek än om hårda fakta. Det är lika bra att erkänna den saken med en gång. Ni som inte tycker om kärlek får försöka överse med den saken, eller också får ni lämna oss nu. Alltså, vilken är Harrys bästa bok? Hans lyriska produktion har en oerhörd bredd, så därför jag börjar med en inventering. Harry har ju skrivit världens bästa rymdepos, det tror jag vi kan enas om, Aniara. Han har lämnat efter sig världens rikaste lyriska testamente, och det har gett oss flera enastående postuma diktsamlingar. Och det är han också rätt ensam om. Han har skrivit de underbaraste miniatyrerna, de där små naturmedaljongerna ute på havet och de andra småtexterna. De som Espmark i en fin bok om Harry klassade som världslitteratur. En vårkväll flyger en skedstork in mot Holland. Han har skrivit världens kanske bästa lyriska essä, Likorn talar under trädet. Hans bästa diktsamling är kanske dikter om ljus och mörker. Vilka som är hans bästa debatttexter? Nog de där uppsatserna som pendlar mellan naturlyrik och civilisationskritik. Jag läser särskilt gärna Svärmar och harkrank. Vi ska återvända till den samlingen längre fram. Om ett par minuter. Vem har åstadkommit bättre reseskildringar än Harry? De där texterna som bygger på episoder och syner från de år på 1920-talet när han eldade sig runt i världen och som ingen annan skrev om sina landhugg och strandhugg i de olika världsdelarna, men också i Vänern. Hans bästa roman är Vägen till Klockrike. Fast det är ju egentligen en novellsamling. Men nu blir det svårare. Nu ska vi jämföra mera i detalj Martinsson med Martinsson själv. Och då är vi äntligen framme vid den fråga där väl bara varje läsare kan svara för sig själv. Vilken är Martinssons bästa dikt? Sug på den, som de unga brukar säga. Sånt ändrar ju sig över tiden, men för mig är det sedan ganska länge en av hans postumt utgivna dikter. Den sista i samlingen längs Ekots stigar. Den har ingen titel. Det är en dikt som ligger prosan nära, även om den är väldigt rytmisk. Jag läser dikten och det är alltså den som föredragets kryptiska rubrik anknyter till, Harry Martinsson i paradiset. Vissa rader återkommer jag till sedan. En gång kom jag till paradiset. Det var tomt. En övergiven by i en avlägsen lövskog. Även skolhuset stod till uthyrning. Men ingen kom. Och byvägen smalnade av att gräset vandrade in från kanterna. Ändå låg det över denna by en aning av människor. Sådant sitter kvar. Skolbarnen hade rast. De stojade och lekte. Det var bara det att de inte syntes. Liksom lärarinnan var de osynliga. Och nu kom lärarinnan mig till mötes. Det kunde jag se på gräset när det rörde sig för hennes osynliga steg. Hon stannade framför mig och jag såg in i hennes ögon. De var himlen över skogen. När hon hälsade med några ord hörde jag att hennes röst var vinden blandad med fågelsången. Ett enda steg till och jag hade själv varit som hon, osynlig. När jag slutligen gick därifrån hörde jag henne ropa. Tre gånger ropade hon i paradiset. Varför tycker jag så mycket om den dikten? Den skakar mig. Och den ger mig en så smärtsam bild av tillvaron och våra villkor. Först är det tomma paradiset. De som levde där fick inga efterföljare. Vi tog inte över. Sen fyller Harry det långsamt och tvekande med det förgångnas liv. Och så överger han det och flyr. Det handlar väl om olika civilisationer. Och den vagnen kan man inte backa. Jag är själv väldigt upptagen av paradistemat. Men det finns så mycket annat som intresserar mig i dikten. Inte minst att den har ett idiom som är rätt annorlunda än det vi möter i skaldens andra, oftast överdådiga dikter. Den är märkligt avklädd, nästan naken. Det är Harry ju bara med sin. Ändå behåller dikten en del av sina hemligheter. Man blir inte färdig med den. Så jag fortsätter ett tag till. En gång kom jag till paradiset. Det är ju en kanonstart. Ordet paradis är oerhört laddat. Ett av de mest breddfulla som finns. Här meddelar han att han har varit där. Ändå är nästa mening ännu starkare. Det var tomt. Egentligen kunde dikten sluta där. Texten tvärstoppar. Hör ni det? Om dikten är ett fordon bromsade in och blir stående där. Och Martinsson får backa igång texten. Omstarten blir att han rullar bakåt ut i miljön och historien. Byar finns väl och kanske lövskogar, men det hela känns lite ålderdomligt. Så återskapar han egentligen inte den där byn utan går genast in i skolmiljön. Det mesta handlar alltså om en byskola i det förflutna. Jag som är yrkesskadad av ett antal år som journalist kan genast identifiera formen. Till bygget liknar dikten en tidningstext. Först nyheten, sedan bakgrunden, så fördjupningen, därpå avslutet. Och själva nyheten är alltså att paradiset är tomt. Det är naturligtvis en tillfällighet att texten har notisens form. Men det stryker samtidigt under att det finns en berättelse i den. Frödings dikt Elin i hagen liknar förresten i ännu hög grad en nyhetstext, men han hade ju också jobbat som journalist under några år. Annars bygger Martinsson sin dikt med hjälp av två välkända bilder och den ena bilden flyter över i den andra. Dels det bibliska paradiset, föreställningen om ett överjordiskt tillstånd i en gudomlig miljö. Dels en glesbygd där alla har försvunnit, rest, lämnat, trakten, dött. De två miljöerna har en sak gemensam. Också Eden blev utrymt. De som bodde där fick lämna trakten. Det berodde på att de ljög och bröt mot reglerna. De som lämnade trakten i dikten svek väl inte, men den blev ändå ödelagd. så rör sig poeten i byn på en väg där gräset tar över. Mannen går inte in i någon stuga eller passerar igenvuxna åkrar eller tittar ner i någon brunn. Han går direkt till byskolan. Den verkar vara paradisets centrum. Han bygger paradiset av skolhuset, gräset som rör sig, känslan av mänsklig närvaro, himlen, vinden, fågelsången. Det är tidlöst så när som på det enda ordet uthyrning. Dikten publicerades 1978 och är kanske skriven under 70-talet. Då var det inte ovanligt att gröna vågare hyrde in sig i glesbygder, också i gamla skolhus. Men det där ordet uthyrning stör mig lite grann. Varför är paradiset en byskola? Det hör nog ihop med skaldens egen barndom. Till skillnad från många andra barn har jag älskat skolan, skriver Martinsson i Svärmare och Harkrank. Och så kommer ett förälskat avsnitt om man ska bli lärare, Stav. Varför finns då inte Stav med i dikten? Eller en manlig lärare kanske? Han var ju Martinsons idol, men här är det en lärarinna. Det kan ju bero på att diktens jag ska framstå som yngre och mindre, att det alltså rör sig om en småskola. Stavs undervisning handlade ofta om stora världen dit ju Martin längtade. Öppna fönstren mot Stilla havet, kunde han säga, berättar Martinsson i Vattenbrev. När han talade om havet, citat, hörde man mycket tydligt hur han plaskade. Men kanske var minnen av Stav allt för handfasta. De dög nog inte riktigt i detta mytiska landskap. I Vattenbrev gör Martinsson Stav till en sorts resenär. När jag tänker på Stav ser jag bilder från havet, skriver han. Sådana inre bilder störde kanske också den ödeby han ritade upp i dikten. Skolan var en räddningsö, skriver Martinsson i samma text. Hans uppfinningsförmåga är ju fenomenal. Sommaren är ett paradisförsök, skriver han i dikter om ljus och mörker. I den samlingen leker Martinsson i en annan dikt med tanken att det är språket som är vårt sanna paradis. Citat, språket är paradisgräs, skriver han. Och vi läsare är en salig jord som får beta det gräset. Så överdådigt brukar han ju formulera sig. Men i bydikten här finns inga sådana geniala uppfinningar. Den är märkvärdigt reducerad och nedtonad i stilen. Finns inte heller en enda metafor. Ett område där Martinsson ju var oslagbar. Dikten är återhållsam på ett sätt som man nästan inte ser i Martinssons övriga texter. Kanske med undantag av dikterna från hans allra sista period. Ett enda steg till. Och jag hade själv varit som hon osynlig, säger diktens jag. Vad menas med det? Är han på väg att stiga in i sin egen dikt som den där kinesen, han som målade en tavla, klappade i händerna och försvann in i sin egen bild? Eller annorlunda uttryckt, i en inlevelse som når så långt farlig, kan man förlora sig själv? Kan man komma så nära naturen att man själv blir natur? Så fall handlar texten också om diktens makt, att man kan förvandlas av sin inlevelse. Jag tappar greppet om verkligheten om jag tar ett steg till, kanske är vad han antyder. Finns väl en sådan risk i det poetiska arbetet? Tre gånger ropade hon i paradiset, slutar dikten. De där ropen för tanken till Petrus svek, han som tre gånger näkade till att han kände Jesus innan hanen god. Man tänker sig kanske att jaget i dikten i så fall borde ha samma roll som Petrus. Det är ju han som lämnar paradiset, som förnekar, kan man kanske säga, paradiset eller överger det. Här är det lärarinnans röst. Vinden blandar med fågelsången som är hanen. Hon kommer honom till mötes, men han går därifrån och lämnar paradiset. Här skymtar vi själva svektema. Eller också inte. Det kan ju också vara det i folkliga föreställningar ständigt återkommande heliga tretalet som används och utan den bibliska kopplingen. Eller också finns den bibliska, den kopplingen också i Bibeln. Det är en prosadikt. Martinsson redovisar egentligen rätt öppet hur han gör. Nu tar jag gräset när vinden får det att röra sig och låtsas att det lär rinna en steg. Nu talar hon. Hennes ord uppstår om jag blandar vind och fågelröster. Jag låter hennes ögon likna himlen över skogen. Den här dikten stod sist i den samling han hade färdigställd och namngiven längs Ekots vägar när han drabbades av de modiska attackerna i samband med att han och Eivind Jonsson fick Nobelpriset. Det betyder väl att han satte den högt. Finns en annan berömd dikt av Harry om en skola. Citat. Då hör han en dag en småskola skratta till mellan träden i en liten rast på 15 minuter. Och hela kvarten sitter vaganten med benen i ett dike och dricker detta skratt till sitt bäska bröd. Känns likartat. En man som i en okänd trakt lyssnar på de små utanför en skola och på samma sätt träffas i hjärtat. Vägen till Klockrike slutar med att Bolle återföds i Brasilien, i landets inre, i en orörd djungel. Om den platsen heter det, det var i paradiset. Och det paradiset är inte tomt som i den dikt jag har pratat om här. Kära vänner, älska Harry. Han kommer att älska er tillbaka på det sätt som bara storslagen litteratur kan göra. Och vill ni utöva denna kärlek i större skala så vänd er till vår monter här och bli medlemmar i Harry Martinsons sällskap.